De använder juridiken som verktyg för att få till samhällsförändringar. De är helt fristående organisationer och de slåss för människors rätt mot staten i domstolar. Titta på veckans juridik. Politik är demokratins vanligaste arena när det gäller opinionsbildning och samhällsförändring. Men juridiken kan många gånger vara väl så kraftfull. Idag ska det handla om juridisk aktivism och om att slåss för människors rätt mot staten. Och jag hälsar panelen hjärtligt välkommen. Det är Clarence Crawford, du är chef för Centrum för rättvisa.
Ja.
Det är Carl Göransson, du är chef för stiftelsen Rättvis skatteprocess.
Ja.
Och det är John Stauffer, du är chefsjurist för Civil Rights Defenders.
Ja.
Och ni är alla tre organisationer som jobbar med just att tillvarata den enskildes rätt gentemot företrädesvis statsmakten.
Mm.
Jag tänkte börja kort att ni får presentera organisationerna som ni jobbar för och varför de faktiskt startade. Varsågod, Clarence.
Ja, tack. Alltså, Centrum för rättvisa är ju en stiftelse som driver rättsprocesser när det gäller enskildas fri- och rättigheter i svenska domstolar och ibland också inför Europadomstolen och sådär. Och varför vi startade, ja, erfarenheterna från USA visade att jurister kan bidra väldigt mycket med att stärka skyddet för individens fri- och rättigheter. Och min företrädare som chef, Gunnar Ström, hade varit på en amerikansk motsvarighet, kan man säga, i Washington ett halvår. Och sen så kunde vi konstatera att det fanns ingenting liknande i Sverige. Och nu har vi funnits i snart 15 år och vi har i alla fall drivit mer än 200 mål så att säga, hela vägen och lyckats vinna ungefär 90% av dem. Så att vi har också kunnat konstatera att det där behovet är verkligt påtagligt. Mm. Det finns ett starkt behov för jurister att driva fall på fri- och rättighetsområdet.
Centrum för rättvisa har funnits i 15 år. Stiftelsen Rättvis skatteprocess har det funnits i knappt ett år, om inte jag är fel underrättad.
Ja, till och med ett halvår bara.
Ja, berätta, ja. Varför startade ni?
Så här, Stiftelsen Rättvis skatteprocess hjälper privatpersoner och småföretagare att tillvarata sina intressen i skatteförfarandet. Vi är av uppfattningen att det finns mycket som fungerar bra när det kommer till svenskt skatteuttag, men att det finns stora rättssäkerhetsutmaningar. Och om man ser till skattesystemet som sådan så finns det finns ingen balans egentligen mellan statens resurser och den enskildas möjlighet att försvara sig själv. Och om man råkar illa ut kan det vara väldigt ensamt, och det finns många som har försökt göra rätt för sig på alla möjliga sätt men sen ändå hamnar i kläm. Och det identifierade vi då när vi tog initiativ till det här. Och utöver mig själv då så sitter bland annat Henrik von Sydow som tidigare var ordförande i skatteutskottet i styrelsen och även Sven-Åke Bergqvist som är skattepartner på Mannheimer Swartling. Så det är lite bakgrunden till vår verksamhet.
John Stauffer, Civil Rights Defenders, ni startade 1982, men då hette ni Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, va?
Vi firade 35-årsjubileum i år.
Precis. Ni jobbar mer utomlands än i Sverige, men ni blir allt mer aktiva i Sverige trots allt. Kan du berätta lite grann om er idé?
Alltså, vår bakgrund är ju i Svenska Helsingforskommittén som startade med anledning av Helsingforsavtalen som slöts mellan öst och väst i slutet på 70-talet. Och de olika Helsingforskommittéerna som bildades skulle bevaka implementeringen av de här, av människorättskomponenterna av de här avtalen. Så organisationens fokus till en början var väldigt mycket österut på Sovjetunionen. Men med tiden så har vårt arbetsfält vidgats. Vi har bytt namn. Och vi fokuserar på repressiva länder och regioner i världen. Och arbetar tillsammans med lokala människorättsorganisationer och aktivister för att påverka människorättssituationen i landet. Men... Och de använder många gånger juridiken som ett effektivt verktyg.
Mm. Men ni blir allt mer aktiva i Sverige och bland annat drivit uppmärksammade ärendet om det så kallade romregistret hos Skånepolisen i domstol. Va?
Sverige har alltid varit en del av vårt mandat, men vi har större resurser idag att arbeta med Sverigefrågor. Helt.
Organisationerna som ni företräder har minst två saker gemensamt. Den ena är att ni är fristående och finansieras genom bidrag från externa bidragsgivare som tycker att det här är viktiga frågor. Mm. En annan och i det här sammanhanget central fråga är också just det som jag inledningsvis sa, att ni jobbar med juridiken och kanske till och med rättssalen som arena för det som många idag använder den politiska arena för, nämligen samhällsförändring och opinionsbildning. Clarence Crafoord, kan du berätta lite grann, vad är styrkan med juridiken istället för att jobba politiskt med sådana här frågor?
Ja, det finns många styrkor. Om man talar om liksom kommunikationsarbetet, om man vill ta itu med ett problem och så ser man att det finns en möjlig lösning att driva ett fall om det, så kan man ju se att bara det att liksom en domstolsprocess alltid, eller normalt sett innefattar två sidor som står mot varandra, två uppfattningar som ska liksom brytas i en domstol, gör att det skapas ett intresse och en tydlighet också, därför att frågan belyses från olika håll. Sen har du också det här med att det är liksom, du stämmer, det blir en huvudförhandling kanske, det kommer en dom, det kan överklagas, det kan komma en till förhandling. Det finns många stationer så att säga att ta upp en viktig fråga. Men sen är det ju utöver det lite mer så att säga paketeringen, så är det ju också så att samhället ser ju ut så att mer och mer viktiga frågor avgörs i domstolen. Om man tar ett av våra senaste fall som vi driver, som handlar om en student som kom från USA och fick betala 170 000 kronor för en i stort sett värdelös utbildning som underkändes på 4 av 5 av den statliga kontrollmyndigheten. När hon krävde pengarna tillbaka så sa staten nej, vi tänker inte betala tillbaka några pengar. Den situationen, den hade lagstiftaren så att säga förutsatt att den kunde inse. Om vi ordnar så att vi tar betalt av utländska studenter, då kan det, om utbildningen är dålig, bli så att de kräver tillbaka sina pengar. Om de ska ha rätt att få det eller inte, kunde inte lagstiftaren avgöra. Det får bli en fråga för rättstillämpningen, sa man. Så att, och det där är bara en illustration av hur det ser ut mer och mer. Att viktiga samhällsfrågor som berör många människor kommer att avgöras i domstolar. Och då är det tyvärr så att många människor i Sverige saknar kunskap om hur man gör. Många människor saknar resurser att anlita ombud för att driva sina processer. Den här studenten från USA, hon blev ju utsatt för först då ett stort övertramp, och sen riktade ju Mälardalens högskola, som det gällde, ett krav mot henne på rättegångskostnader som nu närmar sig 1 miljon kronor. Det är väldigt, väldigt få människor som har de resurserna. Det är därför organisationer som våra är så viktiga, för att de här svaren ska kunna ges överhuvudtaget. Mm.
Carl Göransson, vad säger du om styrkan i att använda juridiken som verktyg här?
Ja, jag tycker det finns en enorm fördel att ha juridiken som verktyg också. Vi jobbar ju både politiskt så här, och kommunicerar även utanför våra fall kring de problem vi identifierat. Men genom fallen kan vi konkretisera ganska abstrakt kritik och få såväl icke-jurister som jurister som inte kanske är aktiva på just skatteområdet att förstå komplexa frågor. Och förstå varför de är principiellt viktiga. Det tycker jag är en stor fördel med att jobba även med fall och inte bara så att säga skriva en debattartikel där man försöker peka på en utmaning eller träffa en politiker och försöka måla upp varför det här inte fungerar. Och sen vill jag också ansluta till det Clarence sa om att det också är väldigt viktigt att den här typen av organisationer finns som driver rättsutvecklingen framåt. Vi driver ett fall nu med två killar som anordnade danser i Sundsvall och fick felaktiga besked upprepade gånger från Skattemyndigheten kring vad de skulle ha för momssats på entrébiljetterna. Skatteupplysningen sa 6%, i själva verket 25%. Och sen så blev det ju också en skattesmäll för dem. De trodde de kunde lita på staten i det här. Och efter har vi även tagit fram inspelningar där staten fortfarande och Skatteverket fortfarande ger felaktiga besked kring vilken momssats som gäller. Nu testar vi om Skatteverket och staten kan bli skadeståndsskyldiga för den här typen av felaktig rådgivning, vilket jag tycker de självfallet ska kunna vara. Men de här herrarna i Sundsvall, Per och Thomas, hade haft stora utmaningar att driva en sån här process själva, för att det är otroligt kostsamt. Skattejurister är inte gratis, och det är också så att ganska många där ute är ju inte utbildade jurister och har inte heller kunskap om juridiken och området och hur det fungerar och kanske möjligheten att ens kräva skadestånd för den här typen av misstag. Så här tycker jag att våra typer av organisationer spelar en väldigt viktig roll för att driva rättsutvecklingen och också rättssäkerheten inom juridiken, och då framförallt för oss då på skatteområdet framåt.
Mm. John Stauffer, ni har då stor verksamhet utomlands, inte minst till, som du själv sa, diktaturländer och auktoritära regimer. Men om vi för diskussionens skull håller oss till Sverige här, så jobbar ni mer med frågor som rör diskriminering och människor som är utsatta utifrån ett mer mänskligt perspektiv på det planet. Hur ser du på att juridiken här faktiskt kan användas, inte bara för att slå fast att någonting är rätt eller fel, utan också för att komma till rätta med uppfattningar i breda folklager och så vidare?
Ja, vårt fokus är ju mänskliga rättigheter, och juridiken, den nationella lagstiftningen, är ju det som ska säkerställa att internationella människorättsnormer blir till verklighet i Sverige. Och där har ju vi som organisation och juridiken blir ett verktyg för oss att säkerställa att det är på det sättet. Att den lagstiftning som finns verkligen säkerställer de internationella normerna på rätt sätt. Så i det fall som vi nu driver kring Skånepolisens register över romer, så handlar det ju delvis om att säkerställa att den svenska lagstiftningen, polisdatalagen i det fallet, att integritetsskyddet i den lagstiftningen är så starkt så att det motsvarar det som krävs enligt Europakonventionen. Mm. Ja, och juridiken, det handlar ju också om att driva på en samhällsförändring på det här sättet, att synliggöra en problematik i praktiken. Även om lagstiftningen kan vara tillräcklig, så kan det finnas problem i praktiken, tillämpningen av lagstiftningen eller myndigheters arbetssätt. Och då blir rättsfallen ett sätt att påvisa det, visa på de problem som finns, för att sen kunna synliggöra problemen, för att sen kunna arbeta för att komma till rätta med problemen.
Och alltså öka medvetenheten. Ja. Om man är inne på Civil Rights Defenders hemsida, så noterar man då att det står om länder ni jobbar i, och där finns länder som Vitryssland, Azerbaijan, ja, Venezuela och så vidare. Och mitt bland det där kommer Sverige, så klickar man, ja, upp det, och då så står det att Sverige har kommit väldigt långt när det gäller mänskliga rättigheter, men, och så kommer, ja, då uppräkning av ett stort antal områden där som är långt ifrån, där vi långt ifrån uppfyller de krav som ställs från Europarådet och FN i, ja, i de här sammanhangen. Har vi varit lite naiva i Sverige? Har vi hållit oss själva lite för högt i de här frågorna? Berätta.
Jag tror att vår självbild är inte riktig. Vi har en bild av oss själva som att vi har kommit, att vi i alla delar lever upp till de internationella normer som gäller. Men det är inte fallet. Naturligtvis, vi är inte en stat med de problem som kanske Azerbaijan och andra, Ryssland och andra länder har. Men det betyder inte att vi är immuna mot människorättskränkningar, mot problem på det här området. Och vi ser väldigt allvarliga problem, och Sverige får också väldigt allvarlig kritik på en rad områden från FN. Till exempel.
Glenn Schafford, det brukar sägas att det är statens uppgift att hålla rent och värna medborgarnas mänskliga rättigheter. Är det inte så i Sverige?
Jo, det är det väl också. Men
det räcker inte, om jag förstår saken.
Nej, precis. Det kan man säga, det räcker inte. Jag håller med om att vi kanske har haft en lite för självgod uppfattning om hur det praktiska skyddet för individens fri och rättigheter har sett ut och ser ut i Sverige. Men jag tycker inte vi behöver jämföra oss när vi har den diskussionen med katastrofförhållanden i vissa länder runt om i världen. Utan vi måste se till att värna det skydd vi har byggt upp och göra det ännu starkare. Varför det inte räcker med de insatser som görs av myndigheter eller staten som sådan? Ja, jag nämnde, tror jag, att vi har nu drivit över 200 fall sedan vi startade, som har lett till domar och beslut. Och de har våra klienter fått framgång i ungefär 90% av fallen. Jag tror kanske att ett eller två av de fallen hade blivit, så att säga, drivna om inte vi hade gått in och hjälpt dem. Det vill säga, det hade aldrig blivit några HD-domar om skadestånd på grund av regeringsformskränkningar. Som i ett av våra fall. Det hade aldrig blivit någon sån här dom där den här studenten från USA faktiskt tog strid för att man måste kunna få sina pengar tillbaka om man köper en tjänst av staten som visar sig vara undermålig. Det hade inte blivit någon dom som hade gett alla människor som vill börja på högskola i Sverige samma rätt att söka in där utan att riskera att drabbas av diskriminerande antagningsregler och så vidare. Det hade aldrig blivit av. Så att det finns ett väldigt stort behov. Och det som jag tycker är en annan fördel med att jobba som vi gör på Centrum för rättvisa, det är ju att vi är ju helt fristående från staten. Vi får inte en krona från staten. Inte en krona av vår finansiering kommer från statligt håll överhuvudtaget. Och inte från några intresseorganisationer heller. Utan det är verkligen, så att säga, bara privat finansiering. Så att det gör ju att vi är helt fristående, helt frikopplade och därmed också enklare för oss att vara kritiska i vår granskning av de snedsteg som nu ändå förekommer.
Carl, vi hör här Clarence säger att många av de här fallen hade aldrig blivit drivna. Du var tidigare inne på frågan om att kunna ha ett juridiskt ombud och juridisk kompetens som faktiskt tillvaratar den enskildes intressen i de här sammanhangen. Mm. Men Sverige, har man inte rätt till en advokat? Har man inte rätt att få ersättning för de kostnader man har, till exempel i skattemål? Hur hanterar ni detta?
På vissa områden definitivt får man ersättning för de kostnader man haft. Men definitivt inte på skatteområdet. Det är ett av de områden där den enskilde förväntas kunna tillvarata sin egen rätt i ganska hög utsträckning. Och det bygger väl dels på en tro att så att säga skattemyndigheten och domstolarna utreder alla förutsättningar och lägger fram alla så att säga, saker i målet sen prövar det objektivt. Men man behöver ju en jurist för att tillvarata sin rätt. Det är ju ofta komplexa fall. Det är svårt att man hanterar inte skatterätten som privatperson utan juridisk utbildning. Om man tittar på, det finns ju flera undersökningar. Vi har gjort en, och det finns också en SOU, alltså en offentlig utredning kring ersättningsnivåerna i skattemål. Och vinner man helt eller delvis mot staten så får man, vår undersökning visar i snitt 39% och den här SOU, när man viktar ihop siffrorna som finns, 49%. Så varannan krona man har lagt ut på försvar sig när Skatteverket helt eller delvis felaktigt förorsakat en process i domstol eller på annat sätt att man behöver ta in ombud, får man stå ur för egen ficka. Och det finns också fall, jag har träffat privatpersoner som har krävts på mångmiljonbelopp som har också behövt lägga flera hundratusen på att anlita ombud som sen när de har vunnit helt och hållet mot myndigheten endast fått 9% av de kostnader de haft att försvara sig täckta. Och då hamnar vi i ett läge där privatpersoner, småföretagare på vanliga inkomster inte kan tillvarata sina rättigheter när de hamnar i clinch med Skatteverket eller på annat sätt råkar illa ut i skatteförfarandet. Utan det är bara stora företag som har råd att anlita ordentliga ombud. Och det är inte rätt säkert, anser jag.
Jag går tillbaka till Clarence Crafoord om det här. Hur ser du på frågan om ombudsrollen här? Ni går ju då in i motsvarande grad som rättvis skatteprocessombuden och tar rollen utan att någon part som ni företräder riskerar den här smällen utav rättegångskostnader. Ja. Hur fungerar det här rent praktiskt?
Ja, vi tar ju inte betalt så att säga av våra klienter. Men däremot så vill ju våra motparter ofta ha betalt för sina kostnader och kräver alltså våra klienter på de pengarna.
Om de vinner?
Om de vinner.
Vilket de ju inte gör så ofta, säger du.
Nej, det har vi ju lyckats undvika så här långt. Men de försöker ju. Och,
när du säger dem så ska vi säga att det är oftast staten, va?
Ja, staten, kommunen kan det också vara.
Just det,
och vid några tillfällen så har vi också haft arbetsmarknadsorganisationer på gaffeln, så att säga. Vad jag tycker man skulle kunna diskutera som en väldigt vettig reform, det är att man, om man tittar på inom arbetsrätten till exempel, så finns det ju vissa regler som gör att man kan låta kostnaderna fördelas på vardera part oavsett egentligen om man når framgång eller inte med en talan. Samma sak är det när det gäller diskrimineringsmål. Att om man driver en process men kanske inte får full framgång så kan man ändå slippa betala motpartens kostnader om man förlorar, så att säga. Det tycker jag skulle vara en väldigt vettig sak att diskutera när det gäller fri- och rättigheter. Grundläggande fri- och rättigheter som bara kan tas tillvara på ett effektivt sätt genom en domstolsprocess. Då skulle man kunna diskutera, tycker jag, en annan reglering vad gäller rättegångskostnadsfördelningen helt enkelt. Nu har ju faktiskt Högsta domstolen börjat döma på det sättet redan som det och med hänvisa till Europadomstolens praxis och sådär. Men av alla de hinder som finns mot att människor som har drabbats av övertramp, av staten eller av kommunen eller av mäktiga organisationer, så är nog rättegångskostnadsrisken den faktor som skrämmer bort allra flest. Sen är det en massa andra faktorer. Det är jobbigt för människor att ta sig till en domstol och genomföra en lång process som kan ta flera år. Det kan vara mentalt ansträngande och man vet inte hur man ska göra och så vidare. Men just den här kostnadsrisken gör ju att precis som du säger, det gäller ju inte bara skattefrågor. Nej. Utan det gäller alltså de här frågorna som vi jobbar i allra högsta grad. De allra flesta är utestängda från den här arenan på grund av kostnadsskäl. Mm. Och det är definitivt en en demokratisk utmaning, så att säga. Hur väl fungerar vår demokrati egentligen? Där de här fallen måste kunna vara genomförbara för vanliga människor.
Risken för höga rättegångskostnader, den uppenbara bristen på juridisk kunskap och att vanliga människor helt enkelt inte kan processa kanske är ett hinder också. Va? John Stauffer, vad säger du om den här
frågan? Jag håller med. Jag tycker Carl och Clarence gör en bra beskrivning av de hinder som finns för individer i de här situationerna. Och därför är våra organisationer och det arbete som vi gör viktigt. Men det är ju långt ifrån tillräckligt. Vi kan ju bara företräda en bråkdel av de människor som har drabbats av kränkningar och som vill söka upprättelse.
Jag tänker på era klienter då i de här svenska målen. Det är ett fall så handlar det om en man som får väldigt illa i samband med ett polisingripande och till och med dog, va?
Ja.
Och ni har det så kallade romregistret och Skånepolisen som är ett av fallen. Människor som är hårt ansatta och utsatta på många sätt och kanske mindre än många andra klienter har möjlighet att tillvarata sin rätt. Hur väljer ni ut fallen?
Alltså vi arbetar ju med väldigt små resurser och tvingas välja fall utifrån strategiska hänsynstaganden. Alltså vi försöker hitta fall som kan synliggöra en problematik eller som kan användas för att driva på en rättsutveckling. Vi letar fall som är allvarliga och där har vi till exempel fallet Bisintu som avled i samband med polisingripande eller romregisterfallet. Det är stora allvarliga händelser som synliggör en bredare problematik i samhället. Så att alla de som inte har den typen av fall, de skulle ju, de driver ju vi inte.
Hittar ni fallen själva eller är det folk som hör av sig till er?
Det kan gå till på olika sätt, men vi arbetar ju väldigt nära människor som drabbas av människorättskränkningar. Alltså gräsrotsorganisationer som företräder grupper i samhället som drabbas av människorättskränkningar. Mm. Och de har ju ofta kontakt med individer som direkt drabbas. Och på det sättet kan vi arbeta fram fall och komma i kontakt med personer som har fall. Och som Clarence också är inne på, det krävs ju väldigt mycket av individen för att gå in i en sån här process som kan sträcka sig över många år. Så att det gäller också att hitta individer som klarar av, är beredda att göra det här och klarar av det, även med vårat stöd, så är det ingen lätt uppgift.
Carl, förlåt mig.
Jag skulle bara vilja tillägga också att domstolsprocessen, det är ju en väg. Fallet Sintu driver ju vi hos JK. Så att det finns ju andra mekanismer som man kan använda och som där risken för kostnader inte är lika stor.
Fallet Sintu är alltså den man som avreder samman med polisingripande.
Ja, precis. Så att det finns ju tillsynsmyndigheter i Sverige, vi har en lång rad tillsynsmyndigheter som man kan använda. Men det finns också internationella forum som FN:s människorättskommitté som granskar individfall. Och där vi också har ett fall där en person har dött i samband med ett polisingripande.
John Stauffer säger att det är viktigt att man har alltså kanske inte bara den specifika rättsfrågan prövad, utan att det ska få finnas och kunna sätta sig in i ett större sammanhang så att det får en påverkan på samhällskroppen. När det gäller till exempel skattefrågor här så är det ju många människor som har intressen att bevaka. Hur väljer ni ut fallen?
Ja, vi står ju inför precis samma utmaning som Civil Rights Defenders och John här. Att vi har ytterst begränsat med resurser och vi måste också ta strategiska hänsynstaganden när vi väljer våra fall vi driver. Det är ju fall som på olika sätt kan exemplifiera större problem än bara just för de enskilda klienterna. Så att vi kan, som jag sa tidigare, vi använder fallen för att konkretisera relativt abstrakt kritik för till exempel lagstiftaren och också för allmänheten och för jurister och domstolar och liknande. Då måste det vara fall som har kvaliteter så att det här tydligt framgår, så att man förstår vad vår kritik handlar om. Skatterätt är på inga sätt ett enkelt område och i vår uppgift, om vi ska nå framgång med att få skatteförfarandet mer rättssäkert, så måste vi lyckas popularisera i rättsområdet på något sätt. Och då måste det vara fall som bär sådana kvaliteter. Så tyvärr måste vi göra sådana hänsynstaganden. För det är många som är av sig som jag önskar vi kunde hjälpa, som i allra högsta grad har behov av hjälp på olika sätt. Och då brukar jag försöka ge lite råd över mejl. Men jag kan inte, så att säga, alltid driva de processer i alla de jag önskar jag kunde driva. Utan man tvingas tyvärr att välja ganska hårt.
Clarence, du har också en solfjäder utav olika rättsfrågor som Centrum för rättvisa har drivit. Hur väljer ni utfallen utav alla de mängder utav människor som hör av sig till er?
Jo, men på samma sätt. Det ska ju handla om fri och rättigheter. Det ska handla om övertramp som har begåtts av staten mot enskilda människor eller av övertramp av kommun eller intresseorganisationer. Som en utgångspunkt. Sen naturligtvis så ska det ju vara fall som illustrerar ett större samhällsproblem. Vi driver alltid våra fall med utgångspunkt från den enskilda människan som vi företräder. Men vi vill ju att det fallet ska fånga in problematiken som berör väldigt många människor. Och vi driver också fall som vi ser kan ha potentialen att ta sig hela vägen till högsta instans. Vi har ju nu haft 14 avgöranden i högsta instans, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, Europadomstolen. Och de har våra klienter lyckats vinna allihopa. Det är ett väldigt effektivt sätt att förändra praxis och faktiskt också lagstiftning. Det blir ju en enorm utväxling på ett sånt fall. Mm. Så det är klart att vi väger in den typen av möjlighet att komma hela vägen också.
Det du säger, åtminstone i contrario här för att nu prata juridiska, det är att det är till och med önskvärt att kanske förlora i underrätterna för att få upp dig i HD. Alltså, är det korrekt?
Nej, vi vill aldrig förlora. Nej, men däremot så kan man ju konstatera att flera gånger så har vi tappat, eller våra klienter har tappat i tingsrätt och hovrätt. Om vi tar det här Blake Pettersson-fallet som faktiskt har förändrat synen på den svenska grundlagen, den är ju plötsligt användbar nu för människor.
Och då ska jag bara mycket kort för tittarna säga, Blake Pettersson var en man som blev av med sitt svenska medborgarskap i strid med regeringsformen, och han företrädes utav Centrum för rättvisa, och i högsta domstolen så slogs det då fast att den svenska kränkningen av den svenska grundlagen är skadeståndsgrundande på precis samma sätt som en kränkning av Europakonventionen. Det var en kort sammanfattning av fallet. Förlåt.
Nej, men utmärkt sammanfattning. Och den talan blev ju först i Stockholms tingsrätt ansedd som så att säga en toktalan, kan man säga. Den blev ogillad som uppenbart ogrundad. Och sen när vi väl fick det prövat i sak så sa ju tingsrätten nej. Hovrätten sa nej, för det har aldrig hänt förr att man har fått skadestånd i en sån situation. Det är klart att då kan det vara enklare kanske att få prövningstillstånd. Men i högsta domstolen. Men risken är ju att väldigt många människor tappar sugen helt enkelt. Om man får ett sånt besked att den här tanken på att den svenska grundlagen ska vara användbar för vanliga människor, den är så dum så att det är uppenbart ogrundat. Det blir inte ens någon förhandling, det blir ingen rättegång egentligen. Det kommer bara en dom och liksom hela tanken avvisas på det sättet. Det är klart att det skulle kunna skrämma bort väldigt många människor. Om jag får passa på att säga, jag tycker det är väldigt roligt nu att vi ser, för vi var ju länge ensamma på den här arenan, Centrum för rättvisa, att vi nu ser efterföljare, kan man hellre på att säga. Som jobbar på samma sätt. Det är väldigt positivt, jag är väldigt glad över det. Och behovet av fristående organisationer som granskar statligt och kommunalt maktmissbruk och som försöker värna rättsstaten är ju nu större än på mycket länge, skulle jag säga. Alltså, rättsstaten är ju satt under tryck. Ser man internationellt så hur ser det ut i länder som USA och Ungern och Polen? Där försöker ju representanter för politiken påverka domstolar tydligt och klart, så att säga. Och Storbritannien vill ju inte bara lämna EU, de har ju hotat med att lämna hela Europakonventionen. Alltså, på vissa sätt så skakar ju nu grundvalarna för det som vi har haft väldigt stor glädje av här i Sverige. Nämligen skyddet för fri- och rättigheter som har byggts upp i Europadomstolen i Strasbourg och från EU och så vidare. Det är inte lika säkert längre. Därför är det väldigt viktigt att vi tar de här problemen på största allvar här i Sverige.
John Stauffer, en fråga med handen på hjärtat. Finns det några faror med att göra rättssalarna till, om inte partipolitiska, så ändå politiska arenor för att driva den här typen av strategiskt principiella fall? Hur ser du på den saken?
Jag skulle säga att det inte gör det. Inte ur vårt perspektiv. Ur vårt perspektiv är det ett verktyg som kan vara effektivt. Det är klart att om man driver rättsfall, men det kan handla om att man driver kanske fel fall eller att man inte har rätt kompetens för att driva de fall man engagerar sig i, så kan det leda till en rättsutveckling som inte går åt det håll man vill. Och där finns det naturligtvis en risk. med att gå in i en processföring. Så där, det handlar ju om att säkerställa att man har som organisation eller som jurist den kompetens som krävs för att åstadkomma det man vill.
Men om man bortser från intresset för organisationen och klienterna att det faktiskt kan gå i en annan riktning i en domstol, finns det någon principiell, närmast ideologisk risk med att använda rättsväsendet som en språngbräda för samhällsförändring och opinionsbildning?
Så det finns ju en diskussion om att domstolarna får mer och mer makt och då att politikerna, de demokratiskt valda politikerna på motsvarande sätt, förlorar i makt. Alltså, om man jämför Sverige med andra länder som till exempel USA där juridiken och rättssystemet sedan lång tid har varit ett verktyg för att driva på en samhällsförändring, så är vi ju inte alls i närheten av den situationen. Så att jag tror att det vi ser idag är en väldigt hälsosam utveckling där domstolarna får ta större plats och juridiken får ta större plats. Så att jag ser idag, som det är idag, ser inte jag någon risk för det här. Att det här skulle ha några negativa konsekvenser.
Carl Göransson, vad säger du om det här? Ni upptar domstolarnas dyrbara tid med era processer för att skapa prejudikat som sen ska kunna vara politiskt användbara.
Så här, man tror man måste backa ett steg om vi ska prata det, att lagstiftningen som sådan, det är ju politiska initiativ till att börja med. Och jag menar att av den anledningen kan inte lagstiftningen så att säga vara perfekt, utan det finns alltid utmaningar som måste utmanas. Och då, var ska man göra det om inte i domstol, ärligt talat? Det finns inga, det är ganska svårt att nå framgång någon annanstans om man inte prövar i domstol. Så jag tycker det är ett bra sätt att jobba, och jag tycker inte att vi upptar dyrbar tid på något sätt, utan att det är frågor som behöver prövas, som till exempel här dansmomsfallet. Vi driver även andra fall där jag i allra högsta grad tycker att saken ska prövas i domstol, men jag tycker också att man kan ta det vidare till ett annat plan, till exempel en lagstiftare, och säga att titta på det här fallet, titta på den lagstiftning som nu ligger, som ni har beslutat om. Det kan finnas behov av en förändring eller en justering på något sätt. Så att jag ser inga problem att man kombinerar.
Clarence, du var inne tidigare på just att man kanske då, i varje fall för underrätterna, inledningsvis såg er verksamhet som lite rättshaveristiskt rent utav. Alltså, man avvisade i varje fall.
I det fallet så blev det ju
nu har det blivit annat ljud i skällan sen när jag har vunnit de här casen. Hur ser motparten på det? Jag ska säga att vi har faktiskt bjudit in justitiekansler Anna Skaret som inte kunde komma hit idag. Mm. Men hur ser motparten normalt på den här typen av konflikter och processer som ni driver, vare sig i staten då, genom JK oftast eller kommunerna?
Så justitiekansen är ju en väldigt kompetent myndighet med väldigt många kompetenta företrädare, inte minst de personer som är och har varit JK. Vi har alltid haft väldigt bra processer när justitiekanslern har företrätt staten, och det har varit ganska många genom åren. Frågan har belyst på ett väldigt professionellt sätt och det har varit utmärkt. Sen kan man konstatera att kunskapsnivån om individens fri- och rättigheter är lägre i många svenska kommuner som ju har mindre resurser att ha jurister överhuvudtaget anställda, och dessutom har jurister som kan sätta sig in i ganska smala men väldigt viktiga frågor av liksom konstitutionell karaktär. Det är begripligt men också beklagligt att det på kommunal nivå finns en mycket mindre kunskapsnivå helt enkelt. En annan sak som jag tycker jag kan nämna här om detta med hela arbetssättet att driva rättsprocesser som en del i ett arbete för att förbättra samhället, stärka individens fri och rättigheter. Jag noterade att Högsta domstolen för första gången har gett ut en verksamhetsberättelse nu i meningen en berättelse om verksamheten. Där ordföranden Stefan Lindskog skriver om hur han ser på HD:s dömande verksamhet. Han konstaterar att deras uppdrag har förändrats. Det handlar inte längre om att hitta den absoluta rättvisan i ett fall mellan två parter, utan det är numera, skriver Stefan Lindskog, en fråga om att ge viktiga svar på samhällsfrågor. Att ge vägledning till samhället. Och han säger också att det är välkommet om Högsta domstolens domar blir kritiserade eller bemötta i en debatt. Och att man måste se de här domarna som en del i ett samtal om hur vi kan förbättra vårt samhälle. Det understryker ju behovet av, det klara behovet av att det finns mobiliserande strukturer, organisationer som kan ta fallen dit. Så att vi får den här samhällsdiskussionen som kan driva skyddet för fri- och rättigheter för vanliga människor framåt bland annat. Så ser alltså Högsta domstolen på det här. Jag tror det är ytterligare en bekräftelse på att vi får hoppas att det finns människor även i framtiden som är villiga att stötta våra organisationer. För att annars så kommer det där samtalet riskera att tunnas ut och skyddet för fri- och rättigheter urholkas.
Hur ser ni på rättvis skatteprocess på den här frågan när det gäller motpartens syn på er? Alltså, jag läser många skatterättsdomar också i mitt arbete och många gånger företräds som har tunga advokater när det är de som har råd med tunga advokater. Mm. Inte när det är småföretagare och privatpersoner. Men nu har ni då ett artilleri att komma med som är, består av några av Sveriges skickligaste skatterättsadvokater som kommer gå in som ombud för sådana som Skatteverket inte är vana att möta i domstol. Mm. Hur har reaktionerna varit?
Jag ska säga att från Skatteverket som sådana har det inte varit några reaktioner alls egentligen. Det har varit knäpptyst och så kan det vara. Jag tror det säkert kommer komma så att säga, en diskussion med dem längre fram. Jag vill säga att myndigheten som sådan, det finns många som gör väldigt bra jobb där och sen så finns det ju folk som emellanåt kanske hamnar lite fel och det kan ju bli väldigt olyckligt när det är sådana imbalanser i systemet som jag menar att det är i just skatteförfarandet. Men vi har inte haft någon dialog så nu, men jag hoppas på en dialog längre fram, för vi har dialog med många andra kring akademin och vi pratar med politiker och det är många andra som har varit väldigt positiva till det här initiativet. Jag har knappt hört någonting negativt överhuvudtaget, utan det är väldigt många som ser ett behov utav en sån här organisation just för att det är så pass skev balans mellan staten och den enskilda när det kommer till skattemål.
Om vi höjer oss lite från just bara skattemålen, kan svenskar generellt sina rättigheter, känner man till dem?
Nej, det tror jag inte. Det ska jag säga att gjorde jag inte själv förrän jag läste juristutbildningen. Jag hade noll koll, så det är mycket svårt att tänka mig att mer än de riktigt intresserade vet vad man har för rättigheter och skyldigheter. Mitt svar.
John Stauffer, vad säger du om den här frågan? Är det så att så här vanliga människor i någon form av sunt förnuft, allmänbildning, har med sig någon känsla för vilka rättigheter man har? Eller är det inte så? Berätta.
Nej, jag tror att det brister väldigt mycket i kunskaper. Och kanske framförallt bland de svaga grupper som i huvudsak drabbas av människorättskränkningar. Där saknas det. Vi arbetar till exempel mycket med personer som är frihetsberövade av olika skäl. Tvångsvårdade kanske. Och där är kunskapen väldigt låg. Och det är naturligtvis ett problem. Det än större problemet skulle jag säga, det är det som Clarence var inne på. Bristande kunskapen ute i bland myndigheter, ute i kommunerna om deras ansvar i förhållande till mänskliga rättigheter. I kommunerna så förlitar man sig väldigt mycket på regeringen och den lagstiftning som finns och säger ja, men det där tar staten hand om på central nivå. De säkerställer att den nationella lagstiftningen och rättstillämpningen lever upp till internationella krav. Och ser inte att man som kommun i sin tillämpning, praktiska tillämpning av lagstiftning, har ett ansvar att också titta på internationella människorättsnormer. Och det gör att det brister många gånger på lokal nivå. Och det är ofta där som den praktiska tillämpningen och säkerställandet av rättigheter sker. Och det skulle jag säga, det är ett väldigt stort problem idag. Mm.
Jag läste en artikel nyligen, en intervju med dig, Clarence Crafoord, i tidningen Dagens Samhälle. Där, som är en tidning som ges ut för Sveriges kommuner och landsting. Va?
Ja,
och där säger du bland annat, vi drar oss inte för att stämma kommunerna. Är det ett större skräckscenario för en kommun att få Centrum för rättvisa över sig än för justitiekanslern?
Alltså, jag tror att kommuner är mycket mer ovana vid situationer, så att säga. Att bli stämda, att bli dragna inför en domstol, ifrågasatta på det sättet. JK har ju det som en central uppgift att företräda staten när man får krav mot sig. Så att det finns en helt annan, en ovana ute i kommunerna. Men Men nu har vi pratat rätt mycket om massa problem och utmaningar. Men jag tycker ändå att vi här i Sverige, vi jurister om jag säger så i det här programmet, kan ha stor anledning att känna oss rätt stolta ändå över vad vi har åstadkommit de senaste 15 åren. Eller 20-25 åren, höll jag på att säga. När det gäller de här frågorna, medvetenheten hos vanliga människor har ändå blivit mycket högre. Jag håller med om att många människor saknar kunskap, men det blir ju bättre. Mm. Samtalet har ju förts ut från smala akademiska situationer till mycket bredare kanaler. Det här till exempel programmet, hur länge har det funnits? Mm. Vi ser många jurister som nu tar aktiv plats i stora tidningar och i tv-studios och allt vad det är, där juridiken förklaras på ett bättre sätt. Vi är också internt, vi jurister i Sverige har ju drivit fört samtal om hur kan vi förbättra skyddet för fri och rättigheter på ett väldigt konstruktivt sätt. Där domare har varit delaktiga, där advokater har varit delaktiga, där akademiker har varit delaktiga. Allt det här har ju gjort att vi faktiskt, om man ser de senaste 15 åren, har gjort stora framsteg. Vi har till exempel kommit väldigt långt när det gäller skyddet för rättigheterna i Europakonventionen. Det faktum att alla rättigheter i Europakonventionen, om de kränks, då har den som har blivit drabbad en principiell rätt till skadestånd. Och man kan också vända sig till justitiekanslern, som John påpekar, och få ett sådant skadestånd. Det är möjligheter som väldigt många saknar i andra länder i Europa. Och att det har blivit på det sättet, det är till stor del ett resultat av att eldsjälar och jurister har fört de här konstruktiva samtalen, frågorna har blivit belysta och att vi har haft fall som har blivit drivna och som har gått hela vägen till Högsta domstolen, till Högsta förvaltningsdomstolen, till Migrationsöverdomstolen och så vidare, som har varit väldigt viktiga beståndsdelar i det där samtalet. Mm.
Medvetenheten ökar. Carl Göransson sa alldeles nyss att vi måste driva fall som populariserar någonting som då kanske utåt sett kan se lite tråkigt ut, som skatterätt, som får folk öppna ögonen. Och John Stauffer, du pratar om den mycket utsatta människan som kanske sitter frihetsberövad eller som tillhör minoritetsgrupper och diskrimineras och sådär. Kanske slå in öppna dörrar, men jag vill ändå få frågan ställd. Har jurister mycket att lära när det gäller opinionsbildning, när det gäller folkbildning snarare i de här sammanhangen, och framförallt hur ska det då gå till? Vi tar ett kort varv på den frågan, för det tycker jag är intressant.
Alltså jag tror att juristerna har mycket att lära där. Man måste bli bättre på att nå ut med det arbete som man gör som jurist och se de bredare perspektiven. När vi arbetar så juridiken, att driva rättsfall på olika sätt, det är en del av ett mycket bredare påverkansarbete. Det är liksom en komponent som bidrar till att påverka samhällsutvecklingen, som kompletteras av andra. Och där tror jag att jurister också, de ser inte det som sitt naturlig del av sitt arbete. Att även arbeta med de andra delarna, kanske de kommunikativa delarna, som hänger ihop med den rättsfråga som man driver. Och där tror jag att jurister har att lära och kan göra mycket mera.
Mm. Kommunikation, Carl Göransson, vad säger du?
Nej, men definitivt. Jag tror inte heller att jurister i sin grundutförande ser kommunikation och att man ska berätta om det man gör i domstolar och liknande som någonting man behöver göra. Däremot så vill jag också flika in där, som Klaren sa, att vi rör oss i en riktning där jurister kommunicerar mer och mer. Vi ser flera, jag tänker som till exempel Mårten Schultz, som har gjort ett jättebra arbete med att nå ut. Och vi rör oss också in, om man nu ska prata kommunikation generellt, in i ett nytt typ av medielandskap där allting blir mer digitalt, blir lättare för en enskild att nå ut. Så backar man 20-30 år så var det också svårare, tror jag, för jurister att kommunicera vad man gör, hur juridiken fungerar. Men nu går vi in i ett landskap där de möjligheterna kommer vara mycket större. Så jag tror vi kommer se mer av jurister som kommunicerar längre fram. Just att förutsättningarna är så mycket bättre.
Glenn Schaffer, du får sista ordet i just den här frågan om juridik och kommunikation. Ni har ju väckt stora debatter i era, med hjälp av era rättsfall, ska jag väl säga. Mm. Och framtiden beträffande den här då, hos jurister, något njugga synen på just att framträda i media. Hur tror du det ser ut?
Jag håller med Karl här. Jag tycker man ser att det går åt absolut rätt håll. Man kan också titta på domstolarna numera. Ger ju ofta faktiskt ut alldeles utmärkta små pressmeddelanden där man sammanfattar ett kanske komplext fall på ett, som jag tycker, ofta bra sätt. Jag tror att det finns en större medvetenhet hos människor om att man har rättigheter om man har drabbats av olika typer av övertramp. Jag tror att det däremot är så att väldigt många människor saknar kunskap om hur man gör då. Jag tror de flesta människor i Sverige som drabbas av ett övertramp som staten eller kommunen har begått känner att det här instinktivt att det här måste vara fel. Men vad gör man sen? Ja, man kanske knyter handen i byxfickan eller man kanske skriver en anonym insändare i lokaltidningen. Så har det sett ut. Jag tror att där vi jurister, vi som är engagerade i den här typen av frågor, rättssäkerhetsfrågor, rättsstatsfrågor, har ett folkbildningsuppdrag. Det ligger i hur gör man sen? Alltså vart ska jag vända mig? Hur kan jag driva en process utan att jag riskerar att behöva kanske sälja radhuset där jag bor? För det finns ju vägar framåt även för vanliga människor. JK är en sån väg. Man kan driva mål som inte innebär kostnadsrisker även i domstolar. Den typen av kunskap måste människor få för att det här ska kunna stå på bredden.
Få upp intresset och så, va? Ja, och det finns ungefär 30 000 yrkesverksamma jurister i Sverige, och jag vill passa på i sammanhanget att säga att Dagens Juridik då har 50-60 och ibland 70 000 unika läsare i veckan, så att det är långt mer än jurister som intresserar sig för juridiken, i varje fall i den form som vi presenterar på Dagens Juridik och här i Veckans Juridik. Jag tackar för att ni har tittat på Veckans Juridik idag, och jag tackar panelen för att ni kom hit och delade med er. Stort tack.
Tack.